Hej, jag hoppas du har en riktigt härlig fredag. Idag är det dags att släppa ännu ett avsnitt av Hönsmammans intervjupodd. Jag heter Isabelle Karlström och i det här avsnittet så möter jag Elin och Perola som driver Blekinges största grisgård. Och det är faktiskt jag som besöker dem hemma hos dem den här gången. Och jag får en rundtur på deras gård och får träffa deras härliga utegrisar. Jag kom i kontakt med Elin och Perola i somras. På grund av den här svåra torkan som var fick vi problem med att få fram halm till våra får. Då såg jag en annons på Facebook och jag nappade direkt. Och tack vare det kan våra lamm nu ha härlig halm att ligga på. När jag kom till gården kändes som jag alltid hade känt Elin och Perola. De är fantastiska och drivna. De är trevliga och har en härlig och lösningsorienterad syn på livet. Vi pratar om hur det är att ta över en släktgård. Om hur de svenska grisarna har det i förhållande till grisar i andra länder. Naturligtvis pratar vi också om familjepusslet och deras drömmar för framtiden. Lyssna och lämna gärna feedback. Vi går in på jättemånga spännande ämnen. Nu kör vi igång det här avsnittet. Hej Elin och Perola och varmt välkomna till min intervjupodd.
Tack.
Tack.
Och hej.
Och jag får tacka för att jag får komma till er idag och spela in på er gård.
Tack själv.
Välkommen.
Mm, tack så mycket. Har ni någon erfarenhet av poddar?
Nej, inte alls. Jag har ingenting.
Och jag lyssnar massor.
Vad är det för typ av poddar du lyssnar på?
Dödligt våld.
Dödligt våld. Det låter allvarligt.
Dokumentärer.
Ja. Precis. Spännande.
Ja.
Ska bli kul idag, känner ni?
Det ska bli spännande och intressant.
Ja,
mm.
Se vad du har för frågor.
Mm. Och ni driver en grisgård i Blekinge.
Ja.
Kan ni berätta mer om det?
Det kan vi absolut. Vi driver en gård som heter Lundholm. Och vi har 540 suggor. Och en del slaktsynsplats. Och ett litet jordbruk på ungefär 100 hektar.
Ja. Ja. Hur många kultingar får de på så? Tänker jag då.
Massvis. Vi får ungefär 300 kultingar varje vecka.
Det är en riktig förlossningsavdelning då.
Ja, det finns gott om. Det blir ungefär 15 000 grisar på ett år.
Mm. Och då är de uppdelade i olika stall.
Mm, fem stall har vi.
Och vad jag har läst så är ni Blekinges största.
Det stämmer det, ja.
Grisgård.
Ja, så är det nog.
Ja, de flesta de lägger ju ner ju.
Precis. Och det är ju en av mina frågor eller någonting som jag har funderat på. Vad är det som har gjort att ni fortsätter och att det går bra?
Nej.
Vi är väldigt envisa. Och är man tillräckligt stor så kanske man inte ens kan lägga ner.
Nej, precis.
Och så dåligt är det inte som man behöver lägga ner för vår del heller. Och vi har rätt så moderna stallar och sådana här. De som lägger ner är väl de som är äldre och som har för små besättningar och omoderna stallar och ingen som vill ta över och ja.
Mm, alla som står inför att investera någonting egentligen för att försöka bruka det vidare.
Så det handlar egentligen mycket om att hänga med i utvecklingen?
Hela tiden.
Mm. Det är ju ingen bransch som är guld och gröna skog alltid. Utan man får ju vara med om både dalar och toppar.
Ja, precis.
Och det är väl tjusningar?
Det är det vi avgiställer det.
Också.
Mm.
Faktiskt.
Dagarna är inte lika varann så att säga.
Nej, det är de ju inte.
Det är alltid något nytt som händer och svårt att planera långt framåt utan man får helt enkelt ta det som det kommer.
Det är som en enda stor improvisationsteater där.
Har det alltid varit grisar på den här gården?
Nej, det har det väl inte varit. Min far han byggde slaktfiskstall åt ett. Innan dess hade det inte varit några större mängder grisar på gården. Det var ju lite, några kor och lite höns och så här. Så byggde han ett stall. Och när jag sen gick ut lantbruksskolan 95 och skulle vara hemma och jobba så behövde vi ha mer saker att göra på gården för det skulle bära sig. Och då var det grisar som var intressant. Så då gick jag en svinskötarutbildning på Bollerup för 4 månader. Och sen byggde vi ett stall för 210 suggor.
Och det var ett stort bygge då?
Det var ett stort bygge då, ja.
Mm.
Och sen nästan ett par år efter att det var klart så kände vi att vi ville bli ännu större. Så då började vi ansöka om att få bygga ett stall till för 330 suggor. Och då var det
en rejäl ökning.
Ja,
Det var jävligt.
Och då var det ändå massa med överklagande och ja, på all håll och kanter med bullar och folk i Bromölla som inte tyckte att det behövdes flera grisar i Sölvesborgs kommun som drev detta till den högsta instans.
Oj, att det var sånt mothugg då. Ja.
Det tog jättelång tid.
Det tog 4 år från att vi ansökte till vi fick börja bygga.
Var det något som ni hade väntat er kunde komma?
Nej, ingen helt.
Nej, för jag blev jätteförvånad när jag hörde det.
Att det gick i långbänk, verkligen. Fram och tillbaka, ja. Det höll ju till aldrig slut.
Första stallet skickade in bygglovsansökan i september någon gång och sen hörde vi inte mer från länsstyrelsen. När det var någon gång i januari så skickade pappa ett brev till länsstyrelsen att vi tänker börja bygga i mars. Och ni får ju gärna höra av er.
Mm.
Och det var ingen som hörde av sig, så vi började bygga i mars. Så när det blev september nästa gång, då ringde de från länsstyrelsen och sa att de hade ju sett att vi tänkte börja bygga och ville ju komma och titta på vilken plats vi hade tänkt att detta skulle ligga och så här. Så när den här mannen från länsstyrelsen kom så hade vi ju redan, ja, huset var ju rest och klart ju.
Ja.
Så han blev ju helt skogstokig. Kopplade in alla sortens jurister och med vite och detta, men tack vare att vi hade anmält att byggstart skulle ske så kunde de inte göra någonting.
Det är väl egentligen det handlar om, att man är påläst själv.
Så när vi skickade in till det andra stället sen så fick vi direkt ett brev tillbaka att om byggstart påbörjas så kostar det 250 000 i vite för varje vecka som det byggs.
Myndigheter och alla papper man ska, ansökningar och pappersarbete. Och är det en av de svåra sakerna med att ha gård? Eller vad tycker ni?
Det är ju i alla fall en väldigt belastande. Eller vad ska man säga, det upptar ju väldigt mycket tid. Det kräver mycket.
Ja, och jag har inte hållit på med papperna förrän vi tog över det riktigt. 2016, så allt pappersarbete är ju nytt för mig och sköta, och visst är det svårt. Nu var det senast med Miljöförbundet och massa grejer de skulle ha tittat på, och egen kontrollsprogram och
75 sidor eller något,
hur mycket som helst. Och man har ju aldrig allting färdigt, utan man får ju nästan alltid komplettera när de har varit på inspektion och så här, för man vet inte ens om alla regler som finns.
Nej, precis.
Men man möts också av en förståelse många gånger, tycker jag.
Det tycker jag. Och vi är ju alltid positiva till dem som har kommit hit.
Förvånansvärt förstående, tycker jag, med många gånger.
Och det är nog det som är det viktigaste. Att man har en positiv inställning och att de sköter sitt jobb. Och de här reglerna har satts upp av en anledning.
Ja,
så är det.
Det är ju lite med deras kontroll vi kan hävda att vi har så bra djurhållning och så bra produktion och livsmedel i Sverige. För att det granskas och kontrolleras. Det finns liksom lite bakom de målen att bli kontrollerade.
Det känns ju frustrerande när man sitter med det här timme ut och timme in. Och så vet man att man har så mycket praktiskt som väntar på en. Fast man måste liksom, det är ju det som är.
Ja, visst, så är det ju.
Men var det självklart att bli bonde?
Det var det för mig.
Nej, för mig hade inte så mycket val. Jo, det hade jag. Men jag är inte uppfödd med lantbruk. Jag kommer inte från en lantbruksfamilj eller en gård eller så. Utan det är ju mitt hästintresse egentligen som har drivit mig hit. Jag gick ju på lantbruksskolan för att jag var hästintresserad. Och då träffade jag ju en bonde. Och det var ju lättare att flytta på mig till gården än att flytta gården. Så att, ja, här är vi. Och det är ju roligt. Jag tycker jättemycket om det.
Vi skulle inte vilja byta.
Aldrig.
Du har ju jobbat på Coop, så du vet ju.
Ja, jag har jobbat i handeln i 15 år innan jag kom hit. Så jag har ju gjort annat.
Och det var en fråga jag hade också angående djur. Om det fanns några andra djur på gården än grisar.
Ja, det gör det. Fast det inte så. Alltså, i förhållande till 5000 grisar så är ju allting annat väldigt lite. Vi har mina hästar. Vi har 3 hästar just på gården för tillfället. Och en på väg. Och det är det vi har. Och en hund.
Det finns inga lediga byggnader till någon annan grisar.
Nej, det blir väl så. Det grisar överallt.
Ja.
Precis som jag känner igen lite hemma. Att det blir mer och mer får.
Ja, så är det.
Så är det. Att man bestämmer sig lite. Det är enklare att jobba med ett djurslag.
Det sa Elin när hon kom hit första gången. Att jag har hästar. Var skulle jag kunna ha hästar någonstans? I den byggnaden. Nej, där är grisar. Ja, men där borta då?
Där är full.
Nej, där är det grisar.
Det var grisar överallt, så jag fick bygga mig ett eget litet stall till mina hästar.
Men så är det, när man har hästar då ser man till så det blir möjligt.
Absolut.
Mm. Vill man ha hästar då skaffar man hästar.
Ja.
Eller när man är hästtjej i alla fall.
Ja, men så är det.
Mm.
Och det får vara lite, det är så mycket, vi är ju hemma så mycket och jobbar så mycket. Så det är roligt att ha något som är hobby hemma också.
Mm.
Så blir det bara jobb, 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 jobb.
Mm.
Så nu är det liksom jobb i ena sidan vägen, hobby i andra sidan vägen.
Mm. Inkomster.
Precis, det här har jag hört förut faktiskt.
Jag känner igen det här. Inkomsterna är andra sidan vägen och så är utgifterna denna sidan vägen.
Precis,
mm.
Men man måste ha nöjen också. Absolut. Och någonting jag har funderat på också är det här med fördelar och nackdelar att ta över en släktgård och fortsätta driva generationer.
Mm.
Hur tänker ni runt det?
Ja, det finns ju både för- och nackdelar.
Ja, för jag tänker eftersom ni har en gård som har tagits över då av din pappa.
Ja.
Mm. Jag bor på en gård som vi har köpt och som inte har varit igång som gård på jättemånga år innan.
Mm.
Och jag brukar alltid tänka där, undra hur det varit om mina föräldrar varit lantbrukare.
Ja.
Så jag är ju alltid nyfiken på att höra hur andra känner i den frågan.
Alltså man ska ju börja med och tänka att det är ju en fantastisk ynnest att få ta över en gård så som vi har gjort. En välskött gård som har liksom uppdaterats frekvent. För det är ju inte alla heller som har det. Man kan ju också ta över en gård som står inför att man måste investera mycket. Så det har ju inte vi gjort ändå, utan vi har ju fått ta över en väl fungerande...
Ja, det var ju full drift.
Ja. Sen är det ju alltid lite känsligt när man tar över efter någon som i många, många år har gjort som den har tyckt var bäst. Och när man då ska in och börja peta i något, ett livsverk liksom, där någon har varit utan att trampa någon på tårna. Alltså det är väldigt svårt ibland.
Mm.
Just det är känsligt.
No.
För att man förändrar saker behöver inte betyda att det var fel från början. Det betyder bara att man... tänka, alltså att man anpassar det efter sig själv.
Mm.
Och det har varit svårt.
I och med att pappa och mamma bor kvar på gården och ser liksom allt som händer och vad vi gör, och så blir det ju konflikter.
Mm. Blir det fortfarande ändå att man försöker ha kommunikation i, verkligen i förväg, eller?
Nej.
Man kör sitt race?
Ja, det har vuxit fram att... Alltså det är ju lite så att när man har jobbat med sitt kanske i 40 år och varit den som har fattat beslut och gjort som man tycker och sådär, så finns det ju inte så mycket sen att diskutera, för hur man än gör så förändrar vi ju det som redan finns, och det behövs liksom inte förändras.
Nej.
Så då hade det varit det för länge sedan liksom.
Så
att det gör minst skada är om man först förändrar och sen pratar om det när man ser att det faktiskt
fungerar.
Mm. Så är det.
Så samtidigt som man kan säga att det är en jättestor resurs är att man dels blir upplärd. Att man får mycket kunskap genom att växa upp kanske i miljön. Eller att kunna få tips.
Mm.
Och ha någonting att utgå ifrån.
Mm.
Medan det på andra sidan kan vara lite känsligt och svårt.
Ja, det är lite känsligt. Samtidigt som det är fantastiskt att det finns någon 30 meter bort som kan gårdens historia och varenda liten åkerbit och varenda maskin och varenda skruv. Alltså man kan ju få svaren på varenda liten fråga om man behöver, och det finns ju en kunskapsbank som man inte kan skaffa sig någon annanstans. Så det är ju också ovärderligt. Mm. Så det är inte på något sätt att det har varit negativt att ta över det, men man får nog tänka på olika sätt. För tar man som i ett fall över något som kanske inte har drivit, så utgår man ju från sig själv och sina visioner och så. Här utgår man lite ifrån vad vi har och varför det har gjorts från början och lite så.
Så är det.
Mm. Och där kan jag absolut känna det här saknaden efter att ha den där och fråga, kanske ibland. Och kanske ha haft någonting, och i alla fall några grindar, några lite redskap, någonting.
Gammalt eller
precis.
Något.
Precis. Men där får man hitta andra vägar och andra människor. Och då kom jag in lite på mentor. Marcus och jag har ju verkligen känner att vi har sån himla bra stöttning av de som vi köpte våra första får av.
Aha.
Kan ju ringa dem mitt i natten när vi står inför en lamning som vi inte vet hur vi ska göra.
Ja,
och nästan gråta. Och de säger, ja men jag sätter mig i bilen och kommer. Och har den liksom relationen och kunna få hjälp när man verkligen känner att man behöver. Har ni någon mentor eller har ni någon ni känner att ni verkligen kan fråga om saker, eller ni kanske är så säkra i er roll, alltså ni kanske är mentor åt någon annan eller
är förebilden? Mentor kan jag inte påstå att vi har.
Det skulle vara du som är min mentor.
Ja, och så kan det också vara ju.
Jag drivs ju av en djurkärlek och en vilja att förändra och förbättra. Men griskunskapen sitter ju parola på. Så jag har ju inga frågor som inte han kan svara på. Så han är ju, jag måste säga att han är min mentor.
Och jag sköter mig själv då.
Ja, jag vet inte vem.
Nej, alltså jag har ju jobbat här hela mitt liv. Jag hittar ju också varenda skrymsle på det här stället ju. Och är det något som jag behöver veta så kan jag ju fråga pappa. Så är det ju. Han är ju den som ligger närmast till, om man ska se så, någon mentor. Men han blir ju sjuk, därför så fick jag ta över det. Det kom liksom väldigt hastigt. Och det var ju svårt för han att lämna över det. Och att kopplas från liksom från företaget. Just nu sköter jag mig rätt mycket själv.
Precis.
Och sen finns det ju allt som är rådgivningar och rätt mycket hjälp av revisor med den biten, med hur man ska sköta alla papper. Därför det är den nya biten. Just själva produktionen, där redar vi ju. Och så lär man sig.
Ja, man lär sig med tiden.
Så är det ju.
Och av sina misstag ibland.
Ja, absolut.
Så är det ju.
Alla gör ju misstag och sen kan man göra bättre bra.
Så är det. Och ni har ju startat med någonting ganska nyligen, där ni kanske ut lite från er comfort zone med utegrisar.
Ja, fast det är vår comfort zone.
Det är verkligen
det.
Men jag tänker mig lite sådär, hur kändes det då första gången när de här skulle ut?
Ja.
Hur många släpper ni ut samtidigt?
Vi började smått, så vi började med 10 eller 20.
Ja, något sånt.
Ja, vi säger 15. Vi höftar på 15. Det började med, vi har en plats som vi kallar Kullarna. Det ligger bakom gården. Och det sitter man på Kullarna så ser man ner över hela dalen med åkrar och så här. Och där satt vi en vårdag och tyckte att det var den mest fantastiska platsen på hela gården. Att där skulle man göra något bra. Antingen skulle man gifta sig där, det vill ju inte Per-Ola då. Eller så skulle man göra något annat bra. Och Per-Ola har alltid velat ha utegrisar.
Jag har länge tänkt att grisar skulle vara roligt. Och att det finns en marknad för det. Vi har aldrig lagt fram det förslaget när inte jag drivit gården. För det hade aldrig gått igenom.
Nej.
Det hade aldrig.
Och det känns ju, det är så naturligt.
Att
de kommer ner i jorden med sina trinen.
Det var liksom det bästa vi kunde komma på att vi skulle göra.
Och sen hade vi ingen plan.
Nej, vi gjorde det mest för att se om det gick.
Ja.
Liksom. För det är ju så när man har konventionell grishållning så som vi har, så ser man, eller man får ofta höra problemen som finns när man ska göra nya grejer, att det går inte därför att, och så tänkte jag, hur svårt kan det rimligen vara? Det är som du säger, det är det naturligaste som finns egentligen. Så då började vi stängsla. Vi stängslade nästan 3 hektar.
Vad använder ni för staket? Det är jag väldigt nyfiken på att höra då.
Vi har blanka järntrådar och ett dinosaurieaggregat som gör att knäna skakar.
Och så har vi verkligen stängslat ordentligt, för vi tänkte att de ska inte rymma.
Vi har verkligen stängslat ordentligt. Vi har slagit ner stora trästolpar med rätt så täta intervaller. Och så har vi 3 trådar. Sen har vi 1 tråd på utsidan också på distanser ifall det kommer vildsvin. Så att inte det ska. Och det har funkat fantastiskt bra.
Jättebra.
Jättebra. Vi har knappt haft en enda grej som har rymt. Så det var det vi var rädda för. Att de skulle rymma och liksom gå på grannarnas åkrar och skapa lynchstämning.
Ja, de kan ju göra ganska mycket på kort tid.
Ja,
det kan.
De här djuren.
De kan det.
I deras sovskjul satt vi in en våg som vi har haft över på gården och har den som in- och uttransport. Den lyckades de ju öppna. Rätt som då var ju alla 25 grisarna
ute på vägen här.
På gården här med gräsmattor och så. Fast spännande. De hade inte göra något.
Nej.
Sen älskade de alla maskiner. Så tog vi förhjulingen och körde. Så sprang de efter den och så sprang de upp och syn i sitt.
De är väldresserade.
Ja. Ja, våra söner hade lekkompisar här så de fick ju vara med och valla gris. Alltså när vi hade fångat in alla gris så sa barnen så här, eller kompisarna sa det. Gör ni sånt här varje dag? Ja. Det var det roligaste vi har gjort någonsin.
Ja. Och ni tänkte bara god tid, hoppas det aldrig händer igen.
Och de första grisen hade ju ingen som skulle köpa utan det var ju typ kompisar som...
Vi tvingade
nästan till att köpa en del. Sprider det sig
ja. Ja, precis. Och hur många har ni ute nu?
Nu har vi nästan 50, va?
Ja.
Och ska det snart ut med fler?
Ja, vi tänker ju släppa ut en gång i månaden så att man kan leverera köttlådor varje månad här nu.
Mm.
I år har vi varit ute på vinter för första gången.
Ja, det har vi inte haft innan.
Och det har fungerat bra?
Jättebra.
Det har varit en fantastisk vinter att börja med också. Det kunde ju kommit en meter snö.
Ja,
vi har fått skotta fram staketen. Nej, så att det har fungerat jättebra. Och vi har också börjat blanda åldrar på grisarna. Innan så släppte vi ut och så fick de växa färdigt.
Mm.
Och sen slaktades de och sen kom det ett nya. Nu fyller vi hela tiden på. Och det har fungerat jättebra.
Ja,
det är roligt att se de här stora grisarna och liksom adoptera nästan varje liten gris.
Ja.
Och visa omkring i hagen att här är vattenhorn. Det, verkligen, det är jättegulligt. Och de små går och lägger sig jämt i de stora. Ja, de är jättefina. Så det går mycket mer än vad man tror. Alltså man kan göra mycket, mycket mer än vad man tror.
Så nu har ni det på det sättet att ni, de kultingarna som blir, en del går mer i den vanliga gången till slakt. Hämtas här på gården då.
Ja.
Medan står de här som är ute säljer ni direkt till kund.
Gör vi. Och de kör vi själva till slakteriet ute i Mjällby. Det är ju bara 20 minuter dit med traktor och vagn. Så vi skjutsar dem själva dit och sen slaktas de och sen hämtar vi dem efter några dagar när de är styckade då i lådor som folk sen hämtar här på gården.
Och hur känns det här?
Det känns jättebra.
Det är fantastiskt roligt. Ja. Jag är ju en social människa som gillar att träffa folk. Och detta jobbet träffar man inte så mycket folk. Att det kommer folk hit som man får prata med och träffa och visa vad man har. Och de är nöjda och det är jätteroligt.
Och få den här responsen direkt ifrån kunden.
Och det är så himla roligt. För att jag har ju jobbat i handel i så många år. Så jag har ju sett handeln i andra ledet. När maten kommer från andra hållet och haft den kundkontakten. Och här... man närmar sig det på ett annat sätt. Och just se det här, alla säger liksom att ja, folk vill inte betala för något kött och det, folk bryr sig inte om vad de handlar och när man träffar människor, det är ju alldeles fantastiskt. Folk bryr sig visst om vad de handlar och folk vill betala för bra mat och folk är jätteomsorg kring sig och medvetna, fast de vet ju inte vad de ska
vända sig.
Nej, de vet inte vad de ska hitta saker och de vet inte hur de ska göra för att påverka. Och om de köper kött av oss för 75 kronor kilot. Eller om de köper det i affären för 75 kronor kilot. Det bryr ju inte de så om. Därmed tycker folk också det är trevligt att kunna se att de får mat som har haft det bra. Och träffa oss och ställa frågor.
Ja, och verkligen vet att djuren har haft ett toppenliv.
Folk kommer hit och hämtar kött och så är de uppe och tittar i hagen och hälsar på grisarna. Ja, det är alldeles fantastiskt. Ja.
Och det känns ju som ni verkligen gör det här i rätt tid.
Ja,
det, så är det säkert.
Så är det ju.
Vi har ju sålt kött ända nerifrån. Vi har ju folk från Danmark som har varit här och köpt kött. En dansk veterinär har varit här och köpt kött. För hon tyckte att djurhållningen i Danmark var så bedrövlig så hon kunde inte äta det köttet.
Nej.
Hon körde hit och köpte.
Ja, och så är det ju faktiskt. Det kan vi komma in på nu.
Ja.
Att i Sverige har vi ju hårda krav. Och djuren ska ha det bra.
Ja.
Alltså djurhållningen är ju otroligt bra i Sverige. Vad är det vi gör i Sverige som de inte gör utomlands? Om man generaliserar lite, några stora delar. Så att man förstår, lyssnarna förstår.
Ja, vi kan ju mest prata då om gris.
Ja, när det gäller gris tänker jag. Vi
får närma oss grisaspekten på det hela.
Precis.
Och där är Sverige ska vara fruktansvärt stolta över sin djurhållning, faktiskt. Det ska man börja med och vara tydlig med.
Vi har ingen salmonella i Sverige, det har du ju överallt i Europa på grissidan. Vi har ju ingen antibiotika förebyggande i foder som du har i hela Europa. Fast man säger att de inte har det. Så har de det.
Vi har lägst antibiotikaanvändning i hela Europa.
Ja, vi har ju större boxar, tillgång till strö.
Grisarna är inte fixerade.
Nej.
Alltså i andra länder när grisar, alltså när suggan grisar så låser man ju in den som mm. ett litet bås. Och tittar man på, när vi är på mässor, så här, tittar på danska boxar till exempel, så är boxväggarna, de är inte 25 cm höga, för suggan går ju ändå aldrig lös.
Nej.
Hon ligger fastlåst där. Och så har hon då, så är hela golvet i boxen som ett galler. För då, och de har inget strö. Så ser det ut i en dansk grisbox. Hos oss så har de ju halm som de kan bädda med. Grisar, alltså smågrisarna har ju mycket halm i sin hörna. Suggan är lös. Vi klipper inga svansar på smågrisar. Det gör de ju utomlands.
Och varför gör de det?
För att grisar kan ju hålla på med något som heter svansbitning. Och det är ju liksom en olat eller en... vad ska man säga, en sinnesrubbning. Ja. Mm. Och det visar sig framförallt i stress. Och när man då har många grisar i en liten box som inte har något strö och som inte liksom får mat många gånger om dagen, så blir de stressade och då börjar de bita svansarna på varandra. Så istället för att åtgärda felet, miljön, så klipper de helt enkelt av svansarna då på grisen, för då ser man ju inte problemet.
Nej.
Så istället, vi i Sverige istället har ju inte lika många djur i boxarna och de har halm i boxarna. Alla våra grisar här på gården har fri tillgång till foder dygnet om, alltid. Så det är ingen som blir stressad över att den inte får mat. Och, alltså, det är jättestor skillnad.
EU förbjöd ju svanskupering, men det blev lite tandlöst, för det finns ett undantag som heter att man får göra det vid behov.
Mm. Och det tycker de att de har.
Och det har de efter att de har sådana byggnader och sådana konstruktioner. Så det systemet funkar inte om man inte gör det.
Nej, man behöver göra en radikal förändring. Ja.
Mellan 95% och 98% i Danmark så anskuperar.
Mm.
Och bara en sån grej också, som vi är duktiga på det här när vi avvänjer våra smågrisar från suggan här i Sverige. Här på gården går de ju med sin mamma i 5 veckor. Och då, man tycker 5 veckor låter inte så mycket. Men när man ser en 5 veckors gris så ser, alltså den är stor alltså.
Mm.
Suggan är rätt så glad när hon slipper sina stora unga då. Och då när de är 5 veckor så är de färdiga för att äta foder och kan flytta iväg till egna boxar i utlandet. Så tar de väck dem när de är 3 veckor gamla. Och då klarar ju inte magen sig när de ska äta mat. Och då får de diarré och blir sjuka och dör. Och på automatik då så bara skjutsar man i antibiotika i fodret som de små grisarna får. Så har man löst det problemet. Och så får alla antibiotika.
Mm.
Så det finns mycket vi gör här i Sverige som är alldeles fantastiskt.
Det finns verkligen en anledning till att välja svenskt kött.
Helt hade man vet, alltså hade konsumenten eller gemene man förstått skillnaden, så hade folk till 90% bytt sina köttproteiner. Det är jag helt övertygad om.
Vi skulle aldrig vilja ha det. De lättare reglerna eller så som de har i resten av EU, det skulle vi aldrig vilja ha här.
Nej, precis.
Det är inget vi eftersträvar. Det är mer lättjobbat, kräver mindre personal. Det kostar mindre i både strö och arbetstimmar och allt. Men man hade ju inte, alltså, vi hade ju aldrig kunnat leva med det så.
Nej.
Det är ju så fruktansvärt sorgligt.
Absolut, jag håller med.
Ja.
Kan ni känna ibland att det känns lite orättvist att alltså de här kraven ställs på er? Naturligtvis vill ni ha det så, för att ni ser ju att djuren mår mycket bättre. Men att det sedan kommer in kött i Sverige som då, vad ska man säga, finns till mycket billigare pris i butiken.
Jag kan tänka att just kanske den biten i butiken, det är vad det är. Men det som är fundamentalt orättvist är ju alla upphandlingar som kommuner och landsting gör. Som kan välja att köpa kött som inte följer samma regler som vi måste producera vårt kött efter. Det är ju en tankevurpa någon ände som...
Absolut. Och just den här också, även om vi vill leverera och vi kan tänka oss kanske till och med att ge en viss rabatt. Ja, eller sådär, att det spelar ingen roll. För när det gäller upphandlingar så...
Så når man inte fram.
Nej, precis.
Då är det bara kronor och det är det billigaste möjligt. Ja,
och det är så sorgligt för att de Berta Svensson går och köper en fläskfilé från Danmark. Ja, alltså det är ju hennes val. Men jag tänker, våra barn går i skolan.
Mm.
Dina barn går på fri... Alltså, någons mamma bor på lasarettet. Alla de här som inte kan göra det där valet själv. Det är så att de ska få... En bristfällig produkt, för det är precis det den är egentligen. om man ska vara krass. Att dels att de ska serveras detta, det är ju förskräckligt. Men det är också förskräckligt att, att det ens är lagligt att göra den upphandlingen och köpa kött för liksom offentliga medel eller vad man ska, som inte ens produceras efter de villkor som vi tycker i Sverige är det mest alltså självklara. Det, ja, det
som det faktiskt tats beslut om.
Ja, att någon har beslutat att så här gör vi i detta landet. Men sen i nästa dörr, i dörren jämte så sitter någon och tänker, fast vi vill inte betala för
nej.
Det.
Nej, precis.
Det. Och så säger vissa att ja, man får inte kräva att det ska vara svenskt kött och sådana här upphandlingar. Men det finns så många sätt att kringgå det, för du kan kräva att den ska vara inte svanskuperat. Och du ska kräva att de har inte varit avvånda på 3 veckor.
Man skulle ju bara, för alla säger att det är svårt att göra upphandlingen. Det är ju så många säger att det är väldigt svårt för den som sitter och gör upphandlingen och vet hur man ska upphandla. Alltså efter vilka kriterier man ska göra den här upphandlingen. Om man bara hade satt ett enda kriterie och det vore att det vore antibiotikafritt producerat.
Mm.
Om man bara hade satt ett enda krav och satt det, så hade ju då hade de ju fått omvärdera inköparen.
Mm.
Så det är ju enkelt. Alltså det är egentligen enkelt. Det är viljan,
det är viljan som fattas. Mm.
Man behöver närma sig varandra.
Ja.
Så man ser hur det egentligen fungerar.
Ja, att man ska förstå varför det är viktigt. Alltså det är viktigt i många led.
Synen att maten ska få kosta några pengar är ju en dålig syn.
Ja, fast den finns ju inte på lägre nivå. Det, alltså gemene man tycker att mat får kosta pengar.
Ja, men inte om du tar i upphandlingar och kommunens budget så ska det kosta 4 kronor och servera en måltid.
Man önskar att man fick prata med de här.
Mm, verkligen.
Att man närmar sig varandra lite. Att man kan föra en diskussion. Vad man kan göra för att ändra det. För man måste ju kunna göra det. Är ju, man kan alltid göra saker för att ändra det.
Mm.
Tänker jag.
Absolut, jag håller med. Mm. Det är något jag går och funderar på jättemycket nu som ganska nybliven köttproducent av lamm då. Men hur kan man närma sig det här? Jag blir så frustrerad. Jag tänker liksom, nej men vad kul det hade varit om jag kunde erbjuda vårt lammkött på mina barns dagis.
Ja,
på ett enkelt sätt.
Tänk på många led det här var.
Att man går till gården, man besöker, man får en helhetsupplevelse.
Ja.
Men det finns mycket att jobba på där.
Man
får bara vara envis tror jag och verkligen försöka nå fram.
Och drivas av så, alltså det är också det att det inte var den som skriker högt. Alltså för det är lite sådär, man kommer många gånger fel på det från alla håll. Att man måste möta det med någon, alltså en saklighet.
Mm. Och inte gå i försvarställning utan man får försöka förstå varandra där man är. Mm, absolut.
Det är jättesvårt. Det är ett ansvar som ligger i båda.
Mm.
I båda korgarna. Det ligger inte bara hos dem som gör de här upphandlingarna. För de kanske inte vet bättre heller.
Och de har också riktlinjer. De har också en budget.
Men så är det. Så frågan är, precis som du säger, hur gör vi för att mötas i detta? För mötas måste man. Man måste det för att framtiden ska fungera.
Mm.
Bara är så.
Absolut.
Det är en jätteviktig fråga.
Tack. Ja, man hade kunnat prata om det hur länge som
helst. Ja, det är jätteviktigt.
Outtömligt.
Och då kom jag till en annan spännande fråga. Det är ju så att jag är ganska nybliven grisägare.
Ja, vi har förstått det här.
Ja. Och jag gjorde ju det här köpet lite sådär spontant. Nej. Som jag brukar göra. Och när vi skulle hem, Marcus sa att, bara så du vet, grisar är det enda som inte jag vill ha på den här gården.
Okay.
Han är rädd för grisar.
Han
är rädd för grisar och han litar inte på dem. Och han sa att grisar behöver vi ju inte ha.
Nej, för det finns ju andra änden av länet.
Precis. Men helt plötsligt så jag kunde inte låta bli. Så vi är på väg med transporten, ska hämta de här grisarna. Och jag börjar inse liksom, vad är det jag har gjort? Och vi kommer dit och de låter ju så högt. Jag fick en chock när vi tog i dem och de skrek som odjur. Du vet, de skrek som stuckna grisar så att säga. Det som jag funderar lite över, alltså nu när jag har haft gris ett tag så tycker jag det är helt underbart. Alltså de är så härliga individer. Men jag har en väldig respekt för dem.
Det har man faktiskt.
Till lammen, jag menar till tackorna. Jag kan gå in till dem direkt när de har lammat. Jag kan greja med lammen. Det är aldrig något problem. Men till grisarna är det lite så här. De är lite som krokodiler. De kollar mig hela tiden och sådär. Vad är era tips till mig då som nybliven grisägare? Nu har jag mina två första kullar.
Vänd aldrig ryggen till.
Vänd aldrig ryggen till. Och det har jag nog anammat.
Ja, det är en bra tips. Vad ska man säga? Alltså, nej, jag tror nog att du har förstått. Jag hör ju på det att du har förstått det hela med grisar. Man ska ha respekt för dem.
Ja, och framförallt när de har sina små nyfödda, då är de ju liksom
modiska. Som vilka mammor som helst.
Ja, så är det ju. Men annars är det ju det är inga problem att gå in och sugga. Alltså, när de inte har smågrisar eller sånt här, så går man ju i boxarna och runt dem och på. Alltså, då skulle de ju aldrig någonsin göra någonting. Stålhetta är ju det viktigaste efter att de trampar på det.
Ja, fast de är ju inte så, så stora gris som jag är.
Det är sant.
Hur mycket väger en gris hos er?
200-250 kilo.
Ja, det är så pass mycket.
De är jättestora.
Ja, tanken är att jag ska gå ut här sen och se lite hur ni har det.
Ja,
så det ska bli väldigt spännande och jämföra lite mot mina linderödsvin.
Våra är stora.
Ja.
Och vi har ju fått en ny gen, vad ska man säga, en ny gen i våra suggor som ska vara lite mer så här moders känslor. Och det märks också, precis som du säger, de är som krokodiler när de har grisat. Man sticker inte in handen där ostraffat.
Nej, och det är ju
nej, så är det ju verkligen.
Fin egenskap som de har avlat på att höja modersinstinkten, för de är ju fantastiska på att ta hand om sina grisar och vara rädda om dem och så här.
Man får bara acceptera.
Ja, så är det.
Man får tänka steget för. Vi jobbar ju ofta med alltså, dels har vi grindar i boxarna så vi liksom kan öppna grind och flytta på suggan.
Driva dem liksom.
Så vi får loss smågrisarna och kan ta hand om dem eller sådär.
Jag har mitt lilla ordspråk. Vägen till grisens hjärta är mat.
Ja.
Det är det jag känner, att det är det enda jag har att stå emot med hemma.
Ja.
Att om jag ger dem mat, då kan jag smyga in och liksom kolla lite närmare och göra rent i boxen och sådana saker.
Vad säger Marcus nu när du har grisar då?
Ja, men han kan ju inte låta bli dem heller nu. Han går ju in där, du vet, och sneglar på dem och ler lite. Och jag ser ju att han har ju smält. När det är 19 små prickiga varelser där inne så kan man ju inte låta bli.
Det är ju kört.
Ja.
Det är kört.
Ja, det är kört.
Ja, precis.
Du har frälst honom.
Ja. Så han har förstått grejen. Jag tror det, även om han inte fullt ut vill erkänna det.
I smyg gillar honom.
Ja. Verkligen. Hur är det med färgerna? Det är ju bara spännande att höra. Jag såg på Facebook häromdagen att ni hade lagt ut en liten Doris.
En lilla Doris, ja. Hon är fantastisk.
Och hon är fläckig.
Ja.
Och jag blir så här, ja, men det är klart att de också kan ha olika färger. Men handlar det mycket om raser eller?
Suggorna är ju en korsning på lantras och Yorkshire. Det är två vita raser ju. Sen är ju pappan Hampshire, den är ju svartvit.
Mm.
Men sen kan det bli alla de varianter med svartvita, lite grått, mycket grått. Och sen då Dore som är lite brun i botten. Så visst, de flesta är väl ljusa, men de har nästan någon teckning av grått och så här.
Ja,
det är inte det så är många inte så som är helvita.
Nej, det är det inte.
Utan det blir lite alla varianter.
Kan ni berätta lite om era dagliga rutiner? Har ni det uppdelat mellan er? Vad har ni för ansvarsområden?
Punkt om inte, väck inte Elin på morgonen.
Det var viktigt.
Det var inte sant.
Vi börjar imorgon med att släppa barnet till skolan.
Ja,
det är äta frukost ihop med dem och så 20:07 går deras buss.
Sen går vi.
Och sen går du till hästarna.
Sen går jag till hästarna, det är viktigt.
Och jag går till inkomstsidan på andra sidan vägen. Sen, du sköter ju smågrisarna i det ena stallet.
Ja, i BB-avdelningarna.
Och jag är ju lite överallt vad som ska göras. Beteckningen sköter jag och sen sköter jag på slaktgrisarna och sen kan det vara på jordbruket och sen så ska det repareras något. Och så. Så jag är lite mer flytande.
Du är lite mer flytande.
Ja.
Jag är lite mer fast positionerad.
Sen har vi ju Johan som har jobbat här 10 år nu.
Mm.
Han sköter ju det ena hela stallet.
Ja.
Ja, det är hans ansvar som går det.
Och så har vi en annan kille till Torsten som
flyter lite.
Som flyter lite med vad vi säger till honom. Liksom.
Ja. Ja. Mitt ansvarsområde är ju också ordning och reda, Karlsson.
Du skäller på sig ibland, ja.
Ja,
men det behövs det med. Det behövs en polis.
En kvinna bland alla män.
Ja, precis.
Det är liksom som att jobba på ett dagis. Så här där alla bara tar sig grejerna och så låter de det ligga.
Mm.
Eller har man haft en hammare så bara låter man den ligga.
Mm.
Så jag är lite mamma också. Mm. Så nu har jag satt ut en rosa liten plastlåda i mitt stall. Så sa jag till Paula, om det bara är du och den här plastlådan kvar i hela världen när världen har gått under, öppna inte plastlådan. För i den så har jag gömt en pennvässare, några pennor, allt det här som man aldrig hittar.
Nej, som man alltid letar efter.
Ja, för någon annan har haft det. Mm. Så nu har jag en knallrosa plastbox som ingen får öppna. Så vi har liksom en flytande, fast ändå lite koll på grejerna.
Ja.
Mm. Och naturligtvis kan jag tänka mig att det är årstidsbundet mycket med skördar och annat. Eller?
Ja.
Samtidigt det som det går snabbare med grisar ju. Att förloppet ser annorlunda ut än om man har... Ni har mer än en grisning per år.
Ja, 2,3 blir det på.
Ja, precis. Snitt. Så det är ett snabbare förlopp på det sättet.
Ja, det är det.
Och sen är du indelat i grupper. Så det är ju alltid en grupp som grisar varje vecka. Så det är alltid en grupp som avvänds varje vecka. Mm. Så det är en grupp som betäcks varje vecka. Så det
rullar ju
allt
hela
tiden. Snurrar ju hela tiden.
Precis.
Så varje vecka ser ju egentligen nästan likadan ut på grundgrejen man ska göra.
Mm, oavsett årstid.
Ja. Så det medför ju också att vi får heller aldrig någon lågsäsong just på grisarna. Nej. Utan det är hela tiden.
Antingen har vi mycket att göra eller så har vi jättemycket att göra.
Ja.
Ja. Jo, man kan tänka och se som på era Instagram-bilder så här att nu börjar det lamma. Och,
ja, men man är ju mer årstidsbunden på det sättet. Precis. Att det nu på våren då kommer ju liksom de små.
Ja.
Och det har man ju längtat efter då hela året jag till den här tiden här kommer. Så det är på ett helt annat sätt faktiskt.
Ja.
Och ibland kan man känna, kan det aldrig börja nu?
Ja,
det är att man längtar så mycket.
Och här ploppar det ut grisar hela tiden.
Ja, precis. Och det går ju inte heller riktigt att jämföra med tanke på vår småskalighet jämfört med hur många ni har. Men ändå är det ju det här att oavsett så hade ju lammen alltid kommit på våren.
Att man får vänta lite.
För jag var ju väldigt förvånad när mina grisar då skulle grisa att det går ju så snabbt.
Ja.
Alltså jag tänker ändå, och de får många.
Ja.
Så lammen är ju, men man är ju jätteglad om de får 3 ju. Men du vet, här är det ju, där låg det ju 12 i varje box.
Ja.
Så det var ju en ny erfarenhet i sig.
Ja, men så är det ju.
Mm.
Det...
Och jag har ju sett ett litet citat här som du har sagt, Elin, när jag har läst lite.
Man ska aldrig lita på det här, vill jag bara säga först.
Nej, men så är det. Så är det. Man rotar fram lite här.
Ja.
Att vara trebarnsföräldrar i kombination med lantbrukare till lika egenföretagare är en blandning av kaos, lekstuga, glädje, frihet, måsten, improvisationer, sorg och lycka. Som livet i stort, fast i komprimerad form liksom.
Ja.
Och hela vårt liv handlar om grisar.
Ja.
Kan ni berätta lite mer om det här citatet? Jag tänker, vad säger barnen?
Barnen är ju uppfödda i detta. Så de vet ju inte så mycket mer.
De trivs
med. De trivs också. Vi försöker ju att involvera dem i det som går och rycka loss några timmar här och var när vi kan för att liksom vara med dem. Och allt. Det är ju det här att det är ju kaos och oorganisation i en salig blandning samtidigt som allt är sjukt strukturerat för att det ska få plats. Om någon ringer oss idag och säger torsdag om 3 veckor, vad gör ni då? Ingen aning. Jag har ingen aning om vad vi gör på måndag. För så är det.
Och det känner jag igen. Ja. Man kan aldrig lova något längre.
Ingenting. Kan ni komma på lördag klockan 3? Klockan 3 kan vi absolut inte komma för då är dagen inte färdig. Så är det. Vi flyter. Vi försöker få varje dag att bli bra.
Vi ser det som en bra möjlighet för barnen att börja morgonen med att äta frukost ihop hela familjen. Och sen så kommer de hem från skolan och då är vi också hemma.
Vi finns alltid tillgängliga.
Finns ju alltid här. Och sen har de egna grejer att köra med och leka med och kompisar kan alltid följa med. Och...
Det blir en trygghet i att de vet att ni har er plats och ni utgår härifrån.
Ja.
Vi lever lite som man gjorde förr. Alltså det finns alltid en vuxen hemma.
Mm.
Vi pratar mycket med barnen, vi är mycket med barnen. Vi kan alltid skjutsa dem, vi kan hämta kompisar. Vi kan, alltså, jag tror det är som med folk som har sjukt mycket att göra, att man alltid kan.
Ja.
För man får alltid till det liksom. Mm. För man har ändå, vi kommer ändå aldrig bli färdiga idag.
Nej, precis.
Vi kan fixa lite.
Ja.
Och om ni då kör ifrån så vet ni, ni får göra det senare. Det blir senare ikväll, men ni kan ändå ha den tiden med barnen.
Precis.
Ser ni det som en stor fördel med ert yrke?
Ja,
det är det. Det ni har valt.
Ja,
det är det. Sen har ju vi då begåvats med 2 söner som spelar fotboll också. Nu är det ju, kan man ju stå nere i Rosengård klockan 9 lördag morgon. Och det är ju jättetrevligt att man får Rosengård klockan 9 lördag. Men det innebär ju då att morgonen har ju börjat väldigt, för det är ju inte så att vi kan, vi är ju inte lediga.
Vi kan inte ta semester den dagen.
Nej, vi får ju bara börja tidigare.
Mm, precis.
Och jobba snabbare.
Och jobba längre steg oftare brukar vi säga.
Mm.
Vi får börja tidigare och så håller vi på. Och sen får vi fortsätta när vi kommer hem.
Mm.
Så att vi, men vi, sen kommer vi alltid iväg. Vi kommer ju nästan alltid iväg. För vi har inget jobb som säger att vi inte kan vara lediga.
Nej,
nej, precis.
Det är ju med för att kommer de hem eftermiddag och vill åka till simhallen. Ja, då kan du åka 2 timmar till simhallen. Mm. Mellan klockan 1 och 3 en torsdag. Mm. Utan att fråga någon eller någonting. Mm. Utan så gör man det. Sen kan man göra det på kvällen sen. Mm. När man skulle gjort på dagen. Och...
Mm.
Så det är fantastiskt. Ska man ha ett sånt här liv. Så kan man inte vara en människa som är lite låst i sitt tänkande. Man får kasta huvudet först och följa efter.
Mm.
Så. Och allting löser. Man får ha som inställning att allting ordnar sig.
Mm.
Hela tiden.
Mm.
Och så får man inte vara jätteintresserad av resor.
Nej, det är svårt. Det har ju vi märkt.
Ska man åka iväg så vill man ändå kunna
slappna av.
Och inte bara tänka på
precis.
Funkar det där hemma. Vi var på LaLandia 4 dagar för en månad sedan. Och det var den längsta sammanhållande semester vi har haft på 20 år.
Ja.
Men det var härligt.
Ja, det var de första morgonen, Per-Ola sa när vi gick och las kvällen, då på kvällen så sa han, nu ska jag stänga av alla larm och stänga av allting. Och det, så ändå 6 på morgonen så började det tita telefonen, så tänkte jag, har han nu inte stängt av? Nej, då ringde de som kör gödseltransporter. De skulle bara kolla läget med gödseltransporterna 6 på morgonen.
Ja.
Och så, det är ju så, det bara är så, det är inte hela världen, men det är liksom så... Det är så typiskt.
Precis.
Det är livet i nötskal.
Ja, det är livet. Det kommer i farten hur man än gör det av sig. Ja. Jo, men absolut. Så det är väl den kanske lite mer nackdelen, om man nu ska se det som det. Att det är svårare att vara, kunna åka iväg och kunna binda upp sig med andra saker. Ja, och så.
Det tycker vi nog är den största nackdelen nu när barnen har blivit större. Det här just att vi inte kommer iväg liksom på resor. Vi försöker ju nu, och när vi har jobbat in gården lite med, att vi ska kunna lösa det. För det är den största nackdelen.
Och nu har vi ju personal som kan reda en vickas, att vi sticker en vicka.
Ja, precis.
Det har det inte funnits innan du började jobba, så var vi 3 på gården. Mm. Jag och pappa och Johan.
Mm.
Man måste vara 2 för att sköta gården.
Mm.
Det är minimum liksom, för att hanka sig fram.
Mm.
Och man kan ju alltid komma iväg, det är ju inte det handlar om. Men det är ju inte roligt att sitta någonstans och veta. Att
och tänka på hur det går hemma. En annan, vad ska man säga, nackdel eller någon svårighet, det kanske kan vara det här med väder, tänker jag. När det kommer till foder och det är så som ju, vi har fått erfara i alla fall sommaren som var.
Mm.
Hur fungerar det i er verksamhet när skördarna påverkas mycket? Och...
Vi har ju ett litet jordbruk i förhållande till djurproduktion.
Mm.
Så
ni köper in det mesta?
Jag köper in allt foder färdigt till grisarna. Så det bästa för vår del är ju ett jättelågt spannmålspris.
Ja.
Så får jag ett billigt foder.
Precis.
För det blir ju kanske 500 ton spannmål och så köper vi in 3500 ton foder.
Mm. Vi köper 70 ton varje vecka ungefär till grisarna.
Ofantliga mängder.
Det är väldigt mycket, man förstår inte mycket det. För de här stora lastbilarna börjar rulla in här då på onsdagen. Så att den sommaren som, om man ska specifikt prata om den som har varit, har ju vi räknat på det. Så det året här nu efter själva torkan så blir fodret 2,5 miljoner dyrare för oss.
Ja.
Så det är stora...
Stora konsekvenser.
Ja, det är det.
Det har det verkligen fått.
Ja.
Och så, alltså vi fick en dålig skörd som alla andra.
Mm.
Men det gör någon 100 000 helt och dit. Men just att foderkostnaden stiger så mycket.
Mm. Vi driver ju inte denna gården på jordbruket.
Nej, nej.
Utan det är liksom en bisyssla om man ska säga.
Precis.
Så för oss, det som rör grisarna är ju det som påverkar gårdens ekonomi mer än jordbruket. Och där är ju foderpriset.
Mm. Och sen så hade vi ju gräs för första gången i jordbruket och det var ju lättåkat i år.
Ja, det kan man säga.
Lättsålt, det har varit ett helt hysteriskt år just med folk som söker saker som man inte kan hjälpa och folk som ringer och gråter och får slakta djur. Och, alltså det har varit fruktansvärt, lika väl som det är fruktansvärt att vara den som inte har, så är det fruktansvärt att vara den som har och måste liksom...
fördelade på något sätt. Och det var ju faktiskt så vi kom i kontakt med varandra från början.
Det var det.
Att vi sökte halm. Ja. Och vi har ju varit i den situationen innan att vi har en press. Mm. En rundbalspress som man kan pressa maten med då.
Mm.
För de som inte förstår. Ja. Mm. Och då har vi alltid köpt på rot kallas det. Och då ligger det ju där redo att pressas.
Ja, just det.
Mm. Och då har vi alltid fått ett överflöd.
Mm.
Som vi har kunnat fördela till andra också.
Mm.
Själva. Men då kom vi till ett år där det inte fanns någonting.
Ingenting.
Och året innan, då regnade det bort för oss. För då kunde vi inte ens köra ut på åkrarna. Det var lite panik. Vi ville verkligen få tag i halm. Ja. För lammen kan inte ha något annat.
Ja.
Du vet, spån, det blir som igelkottar. Ja. Det går ju inte med lamningarna med spån eller torv eller annat. Så vi behövde. Ja. Och så såg jag er annons då på Facebook och jag ringde. Eller skickade direkt.
Jag ska säga att det var det.
Så jag hade nog tur att jag såg den i den stunden. Precis
det
när den kom ut.
Det var det med om. För jag, alltså, vi förstod väl att det skulle bli ett dåligt år för folk att köpa grejer. Men vi skrev ut den här annonsen på Facebook. Och sen så stängde jag ner. Bara för vi gick in
och gjorde något.
Och gick in efter en stund. Och då hade jag 70 nya meddelanden i korgen. Så till slut så att jag måste gå in och sätta mig lite vid datorn. Och stoppa, det var det värsta vi har varit med. Och folk har liksom ömsom mutat, hotat, bönat. Och alltså, för att få det här. Man kan inte fatta vilken.
Och när det kommer till marknadsföring. Mm. Eller hur når ni ut med ett budskap? Om man tänker då, ni började med era utegrisar.
Ja.
Som en ny grej.
Mm.
Men hur når ni ut till folk? Jag har ju sett era annonser i sociala medier då. Mm.
Och det är egentligen så vi gör. Faktiskt. Vi använder sociala medier.
Jag gör ingenting.
Nej, Paula gör inte.
Marknadsansvarig är du.
Ja,
precis.
Så är det. Vi använder Facebook först och främst. Och sen sköter det sig själv, helt ärligt talat.
Mm.
Nu när det har börjat snurra igång så pratar någon med grannen och kollegan. Och så sprider det sig. Och sen, det är faktiskt det vi gör. Vi är ju lite bundna med, för vi har varit inne på om vi ska åka på mässor och så här, då säger alla alltid så här, ta med lite grisar. Men för vår del är ju det en smittorisk. Vi kan inte heller alltid, det är inte så lätt att vi tar med grisar.
Nej.
Och sen kommer tillbaka med de här.
Allting är en risk.
Ja, det är en jättestor risk. Så att vi jobbar lite på hur vi ska, för nu är det ju ett nytt år och nya grejer som man vet kommer då. Och nu kanske vi skulle kunna ta med lite utegrisar som ändå är ute och så. Men annars håller vi oss till sociala medier.
Mm.
Det funkar jättebra. Ja. Och vi svarar snabbt och vi är lätta att nå och så.
Och växer ju lagom fort som man ska hinna med.
Ja, för vår huvudsyssla är ju, vi är ju bönder. Alltså, det är ju det vi är från början.
Mm.
Så vi måste ju också lära oss detta.
Hur man får vara lite allt i allo, det blir ju så.
Ja.
Så vi får sakta lära oss, så därför gör vi inte så mycket mer än så.
Nej. Men tekniken har ju på det sättet utvecklats till det väldigt mycket positiva att man kan dela med sig mer.
Ja,
och man kan få del av andra gårdar liksom på ett helt annat sätt.
Och också att det blir, för lantbrukare är ju ett väldigt, väldigt ensamt yrke egentligen. Så det är en fantastisk grej för till exempel en sån yrkeskår som vår, att man kan, som du säger, följa varandra lite och så. Det är ju
man känner gemenskap.
Ja.
Mm. Och känner igen sig i de här inläggen mitt
så.
I natten när man står ute och håller på med någonting som inte blev klart.
Ja, men lite så. Det är jättetrevligt.
Finns det någonting som ni hade gjort annorlunda om ni hade... Nu startade ju inte ni från grund, ni tog över en verksamhet. Men är det något som... Ja, men när vi började undra vad som hade hänt om vi hade gjort på det här sättet, eller?
Vi har ju 1000 idéer.
Ja, det är så.
Ja, vi får ju sola bland de här idéerna och hejda oss lite och liksom låta det ta den tiden som vi hinner med.
Ja,
men om vi skulle inte göra någonting annorlunda så...
Då skulle det ju vara en önskelista. Man skulle önska liksom att det var det stallet var inrett så istället och sådana grejer, men det...
Mm.
Så smög in hästarna lite mer då också.
Ja, hästarna, men jag siktar på att få in väldigt mycket i verksamheten.
Ja, det förstår jag. Det är ett gemensamt mål.
Per-Ola brinner.
Ja, men jag har förstått det.
Jag har tjatat. Vill inte.
Nej, det är så.
Så vi får se lite hur det blir i framtiden. Optimala drömmen vore ju att minska antalet konventionella grisar och öka antalet utegrisar. Det är ju den optimala drömmen.
Det hade varit bra. Ju mer man kan sälja lokalt och till konsumenter och den kontakten, desto bättre är det ju. Mm.
Ja, och kanske få in det lite skolor.
Ja, men verkligen. Mm. Att vi kan hitta en väg och sälja schysst producerat kött. Och då kan vi också minska ner på det här traditionella.
Vi har ju fått en förfrågan från en restaurang i Sölvesborg om vi vill vara leverantör till deras menyer.
Det är jätteroligt.
Ska vi försöka lösa
det praktiskt? Ja, vi får försöka lösa det praktiska som är det svåra.
Om man ska tala om den optimala drömbilden, så om 5 år så skulle vi haft en gårdsbutik och ett litet slakteri. Alltså till våra behov.
Ja.
Precis.
Men då pratar vi om dröm.
Ja, ja, men det ska man ha.
Ja, det ska man ha.
Man måste ha drömmar.
Ja, och en kylbil.
Och kylbil.
En rosa.
En rosa
den här kylbil. Fina lilla grisbilen som jag har sett på bilder härifrån.
Hade inte det varit... goal.
Ja, men tänk den lilla grisen som rullar genom länet här. Den hade ju blivit känd. Världskänd.
En rosa kylbil med knorr bak och tryne fram.
Så härligt.
Ja.
Så om det är någon som har lust att sponsra en sån liten kylbil så kan de gärna höra av sig.
Exakt. Om någon är duktig på att lacka bilar och sånt.
Precis.
Knorrar.
Ni får hitta ett objekt liksom.
Ja, så kom till Lönneholm.
Och då är det ju så att tiden går snabbt.
Ja.
Jag har några avslutande frågor som jag tänker att vi går in på nu.
Kör på.
Om ni kan ge några tips till någon som vill starta ett företag. Eller någon som kanske går och tänker på att jag vill köpa en gård.
Då eller... tycker jag man ska göra det. Det är liksom det bästa tipset. Man bara kan, gör det.
Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke.
Nej, bara gör det.
Bara prova.
Ja.
Ja. Man måste våga.
Ja.
Man måste våga.
Ja. Annars går det aldrig.
Nej.
Det är nog det bästa tipset.
Och sen måste det finnas förutsättningar, men har man
rimliga förutsättningar
så kör.
Något motto? Livsfilosofi?
Det skulle vara längre steg oftare.
Snabbare. Det får gå snabbare.
Nej, det har vi inte. Har vi det?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Du sa ju det att ett nej öppnar inga dörrar.
Ja, men lite så är det.
Ja, men så är det verkligen.
Ja, det brukar jag.
Och det tror jag att du sa till mig när vi pratade i telefon. Mm. Att vid något tillfälle där. Att man är ju duktig på att säga ja till allting.
Ja.
Och så tänker man efter, oj, vad sa jag nu? Jo, men det ska nog lösa sig. Men, men det är ju verkligen
så
att ett nej öppnar ju inga dörrar.
Det måste man ha med sig när man står i valet för vad man ska göra. Så är det alltid bättre att säga ja.
Och det, ja, men det är ju jättebra.
Vi brukar försöka tänka, alltså, för om man ska se genom tiderna så har det alltid varit sådär att bönder är liksom sina egna och det har varit lite instängt och man ska sköta sitt och sådär. Vi försöker att vara liksom gängliga. Ja. Det är nog vår livsfilosofi, att vi försöker
visa upp det man har liksom, så folk får både se och lära sig och...
Och till den sista frågan lite, vad gör ni för att ladda batterierna i vardagen? Ja. Alltså det går fort. Ja, det finns 1000 miljoner saker att göra.
Snabbladdning.
Det är inte alltid man hinner ladda batterierna.
Nej.
Men kanske det är så att vi arbetar lite för att ladda våra batterier, tänker jag. Att vi kanske gör det i farten.
Mm.
Det här att man måste stå på huvudet och yoga för att ladda batterierna eller ha... egen tid utan någonting eller att man måste gå på spa eller man måste, alltså det finns så mycket folk måste hela tiden få överleva på något sätt. Vi sitter ner när klockan är 11:30 och dricker lite kaffe och pratar med varandra lite och sen skiljs vi åt att gå vidare, alltså det där är lite man laddar lite hela, man småladdar lite så
jo det är klart
det kan ju jag se ibland som en energiladdning liksom att sitta 3 timmar i skogen helt tyst, helst på kvällen när det är kolsvart och helst ska det inte komma något som man ska behöva skjuta på handen utan man bara får sitta där och så kör in.
Om man har satt sig för att man måste ha det här, allt det här som man måste för att må bra, den tiden finns inte att reflektera i våra liv om man måste, utan man, vi mår ju bra i det valet vi har gjort.
Köra på en fotbollsträning är ju...
Ja, alltså... Det
är de här små sakerna i vardagen som man inte ska förglömma.
Ja.
Och det här beslutet som du tog då att sluta och jobba någon annanstans och börja här.
Ja.
Det är inget du har ångrat.
Det kan vara något av det bästa beslut jag har tagit, tror jag.
Mm.
Det tog lite tid att köra in sig på det. Det är väl jätteroligt att få jobba ihop med
Och det säger några ibland, ja, är det inte mycket när ni liksom jobbar ihop och sen är det på kvällar och liksom man är hela tiden.
Är det inte risk man tröttnar?
Alltså det kan gå en hel dag, vi har inte ens sitt varmt på jobbet utan
precis.
Det är inte så att man hänger ihop.
Nej, man gör ju så många olika saker. Ja. Mm.
Det går ju inte hand i hand genom stallarna att titta på grisar.
Nej.
Det gör vi det också.
Nej, det planeringsrundor.
Ja, det är ett lyxliv. Det är ett lyxliv.
Absolut.
Ja, det är det.
Om någon nu vill köpa en köttlåda eller vill veta mer om er, följa ert liv lite grann.
Ja, då finns vi här i Agerum. Nej, då finns vi på Facebook. Det är det lättaste.
Mm.
På Lönneholmsgrisar på Facebook.
På Facebook.
Och på Instagram.
Och då kan de få kontakt med er.
Där får man garanterat kontakt med oss snabbt och enkelt.
Mm. Där finns allt.
Ja. Och telefonnummer om man känner det.
Härligt.
Och adress om man känner det.
Mm. Jag tror många har fått en bättre förståelse för varför de ska välja svenskt om man nu har tvivlat på det.
Ja, det hoppas vi.
Så kan ska man vi... så ska man.
Tack snälla för att jag fick komma.
Tack.
Och jag önskar lycka till
Tack.
Med framtida planer.
Tack.